I want to tell you now about a country that many fear may be the next in Vladimir Putin's sights. So what in the world is going on there?
Moldavien befaras stå näst på Rysslands lista.
There have been reports that the Kremlin is trying to stage a coup.
Landet är splittrat mellan öst och väst. Så vad kommer egentligen hända med den fattiga forna Sovjetrepubliken? På en kvart får du veta vad Ryssland skulle vinna på att ta kontroll över Moldavien. Och hur troligt det är att det sker. Det är tisdag den 21 februari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Teresa Küchler, du är Europakorrespondent här på Svenska Dagbladet med oss från Bryssel. Hallå!
Hej, hej!
Du, vi ska ju prata om de senaste händelserna i Moldavien idag. Alltså det är ju ett land som inte uppmärksammas speciellt ofta här i Sverige. Mm. Alltså, vad är det första du tänker på?
Jag tänker på att Moldavien sitter i en fruktansvärd position. Om man tar fram en karta över Svarta havsområdet så ser man ju då att Moldavien ligger väster och söder om Ukraina. Och det ligger också väster om de stora hamnstäder som är liksom målet för många ryska attacker i Ukraina just nu. Så att det värsta skräckscenariot som man kan tänka sig, det är liksom att ryssarna vill ha hela norra Svarta havet. De vill ha alla viktiga hamnstäder. Och lyckas de komma väster och väster och väster ut och de dessutom liksom käkar upp Moldavien kanske genom en attack från andra hållet, då har de liksom hela norra Svarta havet. Och dessutom har de då möjligheten att föra ett krig i Ukraina från två håll. Därför att det finns en del av det här lilla, lilla märkliga landet Moldavien som vi vet så lite om, som är rysktalande och som nästan liksom de facto styrs av Ryssland. Och där finns det också ryska soldater posterade. Så att får man liksom med sig Moldavien så har man möjlighet att attackera från två håll för att vinna de här juvelerna, då, de här stora hamnarna och det ukrainska territoriet. Så att det är en otroligt utsatt position som Moldavien sitter i, geografiskt, politiskt, försvarsmässigt, strategiskt på alla sätt.
Ja men precis, jag tänkte att vi skulle lite grann backa och gå igenom vad som har hänt den senaste tiden som rör Moldavien och just det här utsatta läget som du berättar om. För att Ukrainas president Zelensky, han presenterade ju underrättelseuppgifter om planer på en rysk statskupp i Moldavien i förra veckan. Och det var ju något som Moldaviens president Maia Sandu bekräftade. Alltså vad vet vi om de där kuppplanerna?
Vi vet att man jämför de där skisserna eller planerna med vad som hände i Montenegro för några år sedan. Och Montenegro är också sånt där land som är i det gamla gränslandet mellan öst och väst, som har en del liksom ryskvänliga krafter, rysktalande krafter. Och så Moldavien samma sak. Och det skulle vara liksom ett stilla övertagande. Det här är små länder utan stor försvarskapacitet. Ryssarna hade liksom bara tänkt att vandra in. Liksom. Lite som när man tog över Krimhalvön också. Man gick in utan liksom rysk flagga eller guldiga revärer och sånt där. Utan bara lite i det dolda tog över. Och då, det är det slags plan då som man upptäckte att de kanske ville göra i Moldavien. Bara ta över helt enkelt. Lite i smyg.
Mm. Ryssland har ju förnekat det här.
Ja, det är klart att de har. Jag menar, Ryssland har ju också förnekat, eller förnekade väldigt, väldigt, väldigt länge att man hade tagit över Krimhalvön med ryska små omärkta soldater, så att säga. Man påstod att utbrytningen kom inifrån och att alla egentligen ville vara ryssar på hela Krim och så där. Så visst, det är klart att de förnekar det här också.
Inkilat mellan Ukraina och Rumänien, med kust mot Svarta havet, står Europas fattigaste land och väger. De proryska krafterna har funnits där sedan frigörelsen från Sovjetunionen 1991. Och beroendet av Ryssland har levt kvar.
Vi åker in i Transnistrien men kan av säkerhetsskäl inte filma. Här står allting på ryska och vi ser ryska soldater.
Inte minst i Transnistrien, den långsmala regionen i öst, som med hjälp av ryskstödda separatister utropade sin självständighet. Undan för undan har Moldavien vänt sig allt mer mot EU och väst, och i juni blev Moldavien kandidatland till EU. Med propaganda och makt över gastillförseln har Ryssland försökt hålla tillbaka utvecklingen.
Moldova's president Maia Sandu has accused Moscow of plotting to overthrow her administration using foreign saboteurs disguised as protesters.
Den senaste tidens varningar om en rysk statskupp har både kommit från Ukraina och från Moldaviens egen president. Det proryska oppositionspartiet Shores anhängare pekas ut som delaktiga. Under helgen stod det proryska partiet bakom en protest som samlade tusental personer utanför parlamentet i huvudstaden Chisinau. Teresa, du har ju besökt Moldavien flera gånger.
Mm.
Alltså, hur märks det att det är ett delat land? Eller den här dragkampen mellan Ryssland och väst?
För det första så måste man säga om Moldavien det är att det är ohyggligt fattigt. Och det är en faktor som inte går att spela bort. Liksom. När folkopinionen säger så här, vi vill hellre ha tillbaka Ryssland eller vi vill hellre... Det har att göra med att de inte har pengar. Pensionerna är låga, energipriset är högt och så här. Så att på något sätt så blir det så här, av historisk hävd på något sätt, så blir det att människor som har det dåligt, de säger så här, vad hade vi förr? Okej, vi hade ryssarna. Men då hade vi i alla fall en pension. Då hade vi i alla fall ett garanterat jobb. Och det här är 30-40 år tillbaka i tiden, men det finns fortfarande kvar i medvetandet såklart. Vi i Europa har, tror jag, ibland har svårt att förstå att inte hela det gamla öst på något sätt drömmer om det här stora Eldorado som Västeuropa är med, vad vet jag, välfärd och skolor och sjukhus och bilar och semestrar. Men det är inte så enkelt i länder som har sett väst komma och inte infriat liksom löften om välstånd. Moldavien är fattigt och man ser att det finns en uppdelning mellan unga och gamla. Gamla är mycket mer kritiska kanske till den här västeuforin som finns bland de unga. En av resorna jag gjorde det var med den gamla svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström. Och när jag reste till henne, med henne då, till Moldavien, till såklart den majoritetsdelen av landet där, som är liksom västvänd och där man pratar moldaviska, inte ryska och sådär, då togs hon emot som en hjälte överallt. Alltså folk grät när hon dök upp i salarna för att man var så övertygad om att det här var ett steg mot väst och mot ett bättre liv. Men alltså, samtidigt ser man protester från människor som säger att nej, det är bara Ryssland som kan rädda oss. Vi har inte fått det vi ville från EU.
Mm. När vi pratade innan så nämnde du just hur liksom starka de här känslorna var kring Cecilia Malmström. Att hon nästan var någon sån, jag vet inte, superkändis.
Ja, men hon var det verkligen. Jag brukar skoja om att hon tog emot som en messias. Men det var just det här, att man är livrädd för Ryssland, stora delar av Moldavien. Moldaviskan är rumänska kan man säga, det är liksom en dialekt av rumänskan. Och man hänger väldigt mycket på Rumänien internationellt, internationell politik. Rumänien som är ett EU-land. Och Moldavien är Rumäniens lillebror och man spelar på det här. Vi är kulturellt sett, på samma sätt som Rumänien, så tillhör vi väst. Vi talar ett latinskt språk, inte ett slaviskt språk. Vi har vår kulturella identitet med Rumänien i Europa på något sätt. Och den där uppdelningen ser man. Nu ska man komma ihåg att den delen av Moldavien där det talas ryska, det är en liten enklav då kan man säga, som heter Transnistrien. Den är ju liksom avskuren. Det är inte så att man kan gå in i en affär och prata om pro-EU och så går man in till affärsägaren mitt emot gatan och han är mot EU. Så är det inte, utan den ryskvänliga delen är en specifik geografisk del. Och även om den offentligt tillhör Moldavien så är det en del av landet som är helt avspärrat med gränser, med gränsvakter. Den har sina egna tv-kanaler, radiostationer, ett eget styre, egna myndigheter, egna allting. Det är de facto liksom ryskvänligt eller ryskstyrt separatistområde.
Mm. Men du nämner ju de här två delarna då. Men i helgen såg vi ju att det var också proryska demonstrationer i landet.
Precis. Och det här var alltså i huvudstaden Chisinau, så det är liksom i den västvänliga delen av landet. Och där ser man att vad de här demonstranterna skrek på gatan, det var att vi har ingenting att äta, våra energiräkningar är för höga, energin tar 70% av våra hushållsinkomster, halva min pension försvinner, säger en liten dam som är ute och demonstrerar. Och då tror man liksom att det är Ryssland som kan rädda oss. Vi har haft flera på varandra västvänliga, internationellt sett omhuldade regeringar, men de har inte tagit oss upp ur vår fattigdom. Liksom. Det där är grundbudskapet. Jag vet inte om man kan föreställa sig, när jag var i Moldavien så tyckte jag att det såg ut som liksom bilderna från det gamla DDR på 80-talet. Alltså fruktansvärt slitet, fruktansvärt nedgånger. Alltså, kvaliteten på hus och vägar var väldigt, väldigt dåliga. Och, som sagt, man får inte bortse från fattigdomen som en jättestor politisk faktor här. Liksom.
Mm. Men hur starka är då de proryska krafterna, skulle du säga?
Jag skulle säga att den yngre generationerna är så pass många och det är så pass stor så att Moldaviens hemvist liksom är i västsfären och sådär. Men det händer ju väldigt mycket just nu. Vi har ett krig i grannlandet som naturligtvis skrämmer människor något så fruktansvärt. Vi har ju sett uppgifter om att ryska projektiler av något slag, missiler eller så, hade liksom, har kommit in på moldaviskt luftrum. Det finns en stor skräck i Moldavien kring det här.
Men om vi stannar där då, alltså, och går tillbaka lite till de senaste händelserna. Alltså, hur stor är sannolikheten att Ryssland utvidgar sitt krig och också angriper Moldavien?
Ja, det där tvistar ju de lärde om såklart. Det finns väl knappt någon som inte är en expert på Putins tankar. Och så jag vet inte vad Putin tänker. Om han vågar ge sig in i ett tvåfrontskrig, att attackera ett land till. Nu när det går så dåligt för ryska trupper i Ukraina. Det är tveksamt om han liksom vill gå in från ett annat håll. Andra sidan finns det de som säger att ja, men Putin gör vad han kan och att förlora Ukraina-kriget skulle vara en sån politisk förutmjukelse för honom, så han är beredd att ta till både kärnvapen och attackera andra länder. Men Moldavien vore taktiskt enkelt säkert för Ryssland att inta, och då är det ju västs svar som blir den stora frågan och det stora mullret i marken för oss. Om Ryssland attackerar ett land till, visserligen inte ett NATO-land, men då måste väl ändå väst svara på något sätt. Och då kanske vi är där i en eskalering av kriget.
Men NATO har ju redan nu svarat med att de ska ge ökat stöd till Moldavien.
Absolut. USAs utrikesminister åkte dit redan bara en månad efter att kriget inleddes förra året. För att liksom garantera att visserligen inte ett NATO-land. Moldavien har varit som Sverige neutralt i alla tider. Men vi har placerat så här 40 000 nya soldater kommer att placeras längst med liksom EU-länderna och NATO-ländernas östra flank. Vi kommer att finnas i era närhet. Och de kommer också att liksom sätta in vad som behövs.
We absolutely stand with the Moldovan government and the Moldovan people.
Men man måste komma ihåg att det är inte så att NATO någonsin har skickat NATO-plan, NATO-tanks, NATO-vapen, NATO-ammunition till Ukraina och kommer heller inte göra det till Moldavien, utan NATO-länder skickar ammunition eller tanks eller plan eller vad det nu kan vara till de här länderna, men inte i NATO-namn. Det är liksom inte en NATO-leverans, utan det är varsågod, här får ni vapen och grejer av oss, gör vad ni vill med dem, men gör det i er egen flagg. NATO vill inte ge sig in i ett krig.
Nej. Moldavien, som du har beskrivit då, ett delat land med proryska sympatier, men också med en EU-vänlig president i Maia Sandu. Mm. Och nu har ju Moldavien också fått en ny västvänlig regering. Mm. Kommer den kunna stå pall för trycket från de här proryska krafterna?
De är färre, de proryska krafterna, men de är ju väldigt arga, och om den här regeringen inte lyckas till exempel sänka elpriser eller liksom hushållskostnader och sånt där, så alltså det är ofta regeringsbyte i Moldavien. Men jag har svårt att föreställa mig att någonting händer just nu liksom politiskt. Just nu så pågår det ett krig. Jag har svårt att tro att liksom ryssvänliga separatiströrelser helt plötsligt känner att nu ska vi börja kampanja. Å andra sidan, det finns redan idag mellan 1000 och 1500 ryska soldater på plats i den här regionen Transnistrien då. Det är en region där man lyssnar på ryska medier, tittar på rysk tv, rysk radio och får med sig all den propaganda och den information som kommer från ryskt håll. Kanske kan man mobilisera väldigt västfientliga känslor. Frågan är väl liksom vad vanligt folk vill ha ett krig på plats. De ser ju vad som händer på andra sidan gränsen i Ukraina.
Mm. Och Putin då, alltså jag vet att du inte kan läsa tankar, även om man ibland kan tro det, Teresa. Men kommer Moldavien lämnas i fred? Eller kan det komma en rysk kupp när man minst anar det?
Alltså, Moldavien är så himla litet, det är liksom en munsbit egentligen för Ryssland. Och framförallt att det finns femte kolonnare, det finns då ryska krafter inne i Moldavien som man kan infiltrera liksom, och skapa. Så det är klart att det är lättare för Ryssland att ta över Moldavien än det att stå över till exempel, vad vet jag, Litauen eller något sånt där, ett stort land med NATO-vapen och NATO-muskler och EU-tradition och så. Men Putin hotar hela tiden, om det är en del av någon slags psykologisk krigföring, han hotar om kärnvapen, han hotar om att han ska attackera Baltikum, han hotar om liksom det ena och det andra, så att om man lägger handling bakom sina ord så är det klart att då är Moldavien en liten munsbit.
Mm. Tack så jättemycket, Teresa, för att du var med i dagens story.
Tack.
Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör var Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.
Klippen i programmet kom från CNN, Deutsche Welle, Al Jazeera och SVT.